Jag är. Jag hoppas ni inte har tröttnat på den formuleringen än. Den kommer hänga med oss några veckor till. Jesus är väldigt mycket. Och det är stort att få reflektera det in i våra egna liv. Att få läsa Jesu ord och låta dem få gro hos oss själva och ta till oss allt som Jesus är för att det ska få växa i oss som hans lärjungar. I dagens text som blir det femte jag är så möter vi kanske det starkaste och det vassaste av dem alla. Jag är uppståndelsen och livet, säger Jesus. Vi läser i Johannes 11 kapitel om en man som heter Lazarus som ligger sjuk. Lazarus, han var bror till två kvinnor som heter Marta och Maria. Och de var nära vänner med Jesus, förstår vi. Och systrarna, de är oroliga för sin bror och skickar bud till Jesus för att tala om för honom att Lazarus är sjuk. De känner Jesus väldigt väl och de vet vad han kan göra, vad han är kapabel till att göra. De har sett honom hela många sjuka. Men Jesus, han kommer aldrig. Lazarus, han blir sämre och sämre och till slut så dör han, men Jesus, han kom aldrig. För dem så är ju detta slutet för Lazarus. De vet inget annat. Hade Jesus kommit medan han hade levt, även om han var väldigt dålig, så visste de att det fanns ett hopp att han kunde bli bättre, att han kunde bli frisk igen. Men nu, nej, detta, det fanns inte i deras världsbild. Vi läser om vad som hände när Jesus, för Jesus, han kommer ju dit till slut. Vi läser ifrån Johannes 11, från vers 17, så står det så här. När Jesus kom dit så fann han att Lazarus redan hade legat 4 dagar i graven. Betania låg inte långt bort från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg. Och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus, Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa, din bror kommer att uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på sista dagen. Men då sa Jesus till henne, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen. Vi stannar där. Det mest centrala i den här texten är ju de sista raderna där Jesus säger så här. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Det är väldigt stora ord och det är ju grunden för hela vår tro. Och det finns tre anspråk kan man säga i den här meningen. Jesus, han är själv uppståndelsen och livet. Vi läser tidigare i Johannes evangelium hur han beskriver att Gud fadern har låtit Jesus själv äga livet och att Jesus har rätt att ge liv åt vem han vill. Och så läser vi att de som tror på honom kommer leva även om de dör. Det som Jesus snart kommer att göra här för Lazarus, han väcker ju upp Lazarus från de döda. Det är ju en försmak på, på uppståndelsen som kommer att ske på den yttersta dagen. Och så slutligen då, de som lever och tror på honom ska aldrig dö. Alltså inte ens döden kan skilja din relation med Gud. Skilja på din relation med Gud. Och med de här anspråken så gjorde Jesus sig väldigt central för det judiska hoppet som fanns om den yttersta dagens uppståndelse och hoppet man hade om det och hoppet om ett evigt liv. Och genom att Jesus frågar Marta, tror du på detta? Så uppmuntrar han henne att ta det till sig och tro på det, att erkänna det i sitt eget liv. Tror du på detta? Istället för att be Marta titta tillbaka på livet och fråga hur det skulle vara, så liksom ber han henne att titta in i framtiden. För att när han har bett henne titta in i framtiden, så ber han henne ta med framtiden till nutiden. Så han pekar framåt att ja, men din bror kommer att uppstå, säger Jesus. Och det var inget märkligt i det egentligen. För man kan säga att det var en standardundervisning hos judarna. De delade visionen som man kan läsa i Jesaja 65 och 66. En vision om en ny himmel och en ny jord. Guds helt nya värld. En värld lik vår egen, men där skönheten och kraften på något sätt mångdubblas, samtidigt som all smärta och allt det fula och all sorg ska försvinna. Och i denna nya värld då, så ska Guds folk från alla tider få nya kroppar för att kunna njuta av livet till fullo i den nya skapelsen. Och Maria, hon tror ju på detta. Men hon finner nog inte mycket tröst i det just nu i relation till Lazarus. För han är ju död. Och hon vet ju inte hur länge det dröjer till den yttersta dagen. Men jag tror inte, hon är inte beredd på det svar som ska komma från Jesus här. För Jesus, han tar ju himmelens eller uppståndelsens verklighet hit till vår egen tid. Och det är verklig kraft i det orden. Han för framtiden till nutiden. Jag är uppståndelsen och livet. Han säger inte bara att han ger uppståndelse och liv, utan dessa attribut är fullt ut hans identitet. Jesu natur är sådan att en slutlig död är omöjlig för honom. Han är liv. Och det kommer vi också höra mer om i nästa tillfälle i den här serien. Att Jesus är liv. Men det slutar inte heller vid att han är liv. Utan Jesus förmedlar detta liv vidare. Till var och en som sätter sin tro till honom. Så att inte döden rår över henne heller. Så att inte döden rår över dig heller. Och kanske att vi på samma sätt som Marta lever med ett om du bara i våra liv. Eller i våra hjärtan, i vårt sinne. Om du bara. Något som vi varit med om, där vi har ropat till Jesus, om du bara. Placera dig då i Martas skor och spring ut och möt Jesus och tala om för honom vad du känner. Den sorg eller vad det nu är som du bär på, och fråga varför han inte kom. Varför det som hände, hände. Håll inte inne det, utan kom med det till Jesus. Jag vet inte vad Jesus kommer svara, men var beredd på att få ett lika överraskande svar som Marta fick. Jag tror att Gud kommer på något sätt möta din sorg genom att låta hoppet från framtiden få bryta in i ditt nu. In i det som bara känns trassligt och tungt. Och låta nytt ljus få bryta fram. Ett nytt hopp och nya möjligheter. Tror du på detta? Frågar Jesus. Jag tror det är nyckeln för att framtidens hopp ska bryta in i nutiden. I nutidens mörker. Tron. Och en som verkligen trodde på detta, det var Paulus. Han skriver så här i Filipperbrevets tredje kapitel från vers 10. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidande genom att bli lik honom i en död som hans. Jag vill lära känna Kristus. Jag fastnade lite vid vad han skriver här. Att det är ju Paulus som skriver det här. Och jag tänker, är det någon som borde känna Kristus, så är det väl Paulus. Men han skriver, jag vill lära känna Kristus. Jag häpnar lite varje gång jag läser det. Men jag tror att vad Paulus vill poängtera, det är att det är skillnad på att ha kunskap om Kristus och att ha en relation med Kristus. Att leva i Kristus. För det är ganska lätt att stämma in i den första delen av den versen. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Jag kan verkligen känna och be så ibland. Att hur mycket känner jag egentligen kraften från hans uppståndelse? Tänk om jag kunde se mer av den kraft i det liv som jag lever. Nästa del av versen är inte lika lätt att stämma in i. Och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Men på något sätt så verkar ändå hänga ihop, vilket är väldigt utmanande. Nu ställs ju inte vi inför samma återkommande inför dessa hot som Paulus så ofta mötte, men så det är ju lite svårt att leva sig in i. Men jag har svårt att säga att det är något jag vill. Men läser vi vidare i Filipperbrevet så kan man också få känslan av att Paulus själv kände sig lite att han skrev ganska utmanande, för han vill också poängtera att han själv inte är fullkomlig, och så skriver han så här: tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig, men jag gör allt för att gripa det när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Jag gör allt för att gripa det. Det är ytterligare en mening som utmanar mig så väldigt mycket. Gör jag allt för att gripa det? Gör jag allt för att lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse? Paulus kände att han inte var färdig. Och ibland så tror jag att vi fastnar lite där. Vi känner att men, vi kan det här. Vi har hört alla predikningar. Vi har läst alla texter. Vi har sjungit alla sånger. Vi blir nöjda. Det finns liksom inget mer för mig att lära mig. Och det är en farlig känsla, för man blir aldrig färdig som kristen. Det handlar inte om att få in en viss mängd kunskap i livet, utan det är en livslång pågående relationsbyggnad som tar sin kulmen just vid uppståndelsen. Men samtidigt så var ju inte det heller hela meningen. Jag gör allt för att gripa det. Utan han fortsätter. När nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Skriver Johannes i ett av sina brev. Det är inget halmstrå vi greppar efter. Utan Jesus har visat oss vägen. Han har visat oss kärlek. Han har dött och uppstått för oss. Och detta hade Paulus verkligen upplevt och insett. Kristus hade honom helt i sitt grepp. Och utifrån det så greppar Paulus efter ett mer fullkomligt liv tillsammans med Jesus här och nu. För det finns så mycket här i livet som kan få sitt grepp om oss. Så mycket onda cirklar som man kan fastna i. Eller ja, som liksom saker och ting som kan, man kan känna att det har liksom verkligen fått sitt grepp om mig. Men håll fast vid det som du har i Jesus. Och låt det få sporra dig till att söka mer av honom. Och lite senare i Filipperbrevet så ifrågasätter Paulus också bara de som bara tänker på det jordiska. Och så ställer han det i kontrast till det som han kallar allas vårat hemland, himmelen. Jag har bott utomlands i några omgångar och det är lite märkligt att så fort man kommer utanför Sveriges gränser så blir man sugen på lakrits och kaviar och knäckebröd och sån här ursvenska grejer. Inte för att jag äter det så regelbundet här hemma varje dag så, men så fort det liksom inte finns att få tag i så drar det extra i den där nerven så. Om det inte... För det är ju inte så lätt att få tag i det om det inte finns ett IKEA i närheten. Så. Men och det är också väldigt lätt att börja tänka på hur saker och ting i Sverige är mycket bättre. Varför gör de inte så här som vi gör där hemma och sådär. Och det är ju så mycket smidigare saker som man är van vid och så. Men man vill liksom ofta införliva saker där borta så som man har det här. Men som man har det i sitt hemland. Så poängterar Paulus att vårt hemland är himlen, uppståndelsens verklighet. Nu är ju inte det ett ställe vi redan har varit i, men ändå så har vi en ganska stor föraning om vad som väntar oss där genom olika bibelberättelser och visioner. Så här. Och Paulus han vill som kontrast till alla de som lever bara för det jordiska få oss att lyfta blicken och se att det finns så mycket mer än att bara uppfylla sig själv hela tiden. Och han uppmanar till att leva som om att himmelen är en verklighet. Att hoppet om en framtida förvandling innehåller ett löfte om att redan nu så finns himmelen och uppståndelsens verklighet inom räckhåll. Jesus han uppmanar oss många saker, men bland annat att tjäna varandra. Den som är störst är de andras tjänare, säger han. Det är också ganska svåra ord att ta till sig. Men att tjäna andra på något sätt, det kan också få en att växa i sin tro och som människa. Himmelen är vårt hemland. Och de egenskaper vi vet om himmelen, det uppmanas vi att ta med oss hit och leva ut här och nu på jorden. Precis som vi ber i bönen Fader vår, låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ytterligare lite senare i Filipperbrevet så läser vi så här. Stå därför fasta i Herren. Mina kära bröder som jag älskar och längtar efter. Ni som är min glädje och min segerkrans. Vilken kärleksförklaring till församlingen i Filippi. Men uppmaningen att stå fasta i Herren. Den är också väldigt central. Att stå fasta i Herren trots allt runt omkring i världen rycker och drar åt i oss åt alla håll. Så stå fasta i Herren i Alltså, trots allt i detta liv som kan verka så förgängligt, stå fasta i Herren, för det finns något så mycket ljusare, så mycket bättre som väntar, och glimtar av det vill Gud ge oss redan här och nu. Och jag tror att Jesus, han vill möta dig här, han vill möta dig nu, och han vill fylla dig med det ljus som finns i honom. Han vill ge dig kraft att stå fast i honom. Han vill vara inspirationen i ditt liv. Inspirationen till att leva ett levande liv. Han vill utmana dig, han vill uppmuntra dig. Han vill låta dig växa och använda dig för att se andra få växa. Han vill visa dig vägen från att ha kunskap om honom till att ha en djup relation med honom. Att låta framtidens, att låta hoppet från framtiden få bryta in i nutiden. Att låta dig få lära känna kraften från hans uppståndelse. Tror du på detta? Frågar Jesus. Så vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du är här och nu, Herre. Du är inte bara i framtiden, Herre. Tack för att du tar hoppet från framtiden och landar det i nuet, Herre. Hjälp oss att ta till oss dina ord. Hjälp oss att få möta dig här och nu, Herre. Och be för var och en som känner sorg på olika sätt. Likt Marta, fundera över vart är du, Herre? Varför kom du aldrig, Herre? Be att ditt hopp om en framtida ljushet ska få bryta in här och nu och lyfta den bördan, Herre. För det, jag tackar dig för att du är uppståndelsen och livet, Herre. Tack för att du är verklighet, att du är så mycket mer än vad vi kan ana, Herre. Hjälp oss att ta till oss dina ord och söka mer av dig, Herre. Hjälp oss att stå fasta i dig. Amen. Kerstin ska sjunga en sång för oss. Så får vi låta orden få landa i oss en stund.